It's in the air, this funny feeling everywhere, that makes me sing without a care today as I go on my way. It's in the air, it's in the air, there's great excitement here and there. The sun is shining everywhere and spring makes everybody sing. It's in the air. Zoom, 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 high and low. Zoom, 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 here we go. It's in the air.
Hej och välkomna till Alla Tiders Tranås, radioserien där vi möter människor och historier som har präglat vår stad på olika sätt. Och idag ska vi prata om en verklig äventyrare, nämligen flygaren, författaren och tidningsmannen Torsten Schütz. Även kallad Tranås egen Biggles ibland faktiskt. Och till min hjälp har jag som vanligt lokalhistorikern och bibliotekarien Magnus Gren. Välkommen Magnus.
Ja, tack så mycket Kristin. Det ska bli kul att prata lite om Torsten Schütz som var en otrolig personlighet och levde ett mycket äventyrsfyllt liv.
Ja, vad spännande. Hur började egentligen Torstens resa från Tranås och ut i vida världen?
Det började med att han föddes 1909 i Linköping och sen flyttade han 1912 till hans familj flyttade 1912 till Tranås. För hans farfar och farfars far tror jag var som hade ett garveri på Missionsgatan faktiskt. Så 1912 kom han till Tranås där, ja. Och växte upp. Och redan som fyraåring så han den här, fick han sin första flygupplevelse då han såg ett flygplan på himlen. Och det måste ju varit då 1913. Ja. Och de här flyghistorierna tror att det kan vara att en fransman som hette Maurice Chevalier, om jag uttalat rätt där, som passerade Tranås här eller på väg upp till Stockholmstrakten. Och det satte ju som stora spår i hans framtid där. Mm. Och sen då bodde han ju då vid, då fanns ju inte ens Tranås kyrka för den kom i 1930. Men där uppe vid Majorsgatan där någonstans bodde han i den trakten.
Okej, ja, så hans flygardrömmar väcktes tidigt då får man säga redan när han var väldigt liten. Men vad hände sen då?
Ja, efter fadern dog så flyttade de i etapper upp till Stockholm. Mm. Men han tog sin realexamen i Tranås men sen, 1925. Men sen då när han kom till Stockholm så vidareutbildade han sig i aerodynamik och meteorologi. Mm-hmm. Och 1930 fick han då ett motorflygscertifikat. Och sen åkte han till Tyskland och vidareutbildade sig ännu mer inom flyget.
Mm-hmm. Ja, han åkte tidigt ut i världen och han är ju också lite berömd för sina många olika flygplanshaverier som finns återgivna lite här och där. Och han var inte bara i Tyskland utan hans äventyr förde ju honom också till andra sidan Atlanten och ända till Amazonas djungler vad jag förstår. Kan du inte berätta mer om det?
Ja, just det. Han utbildade sig även då i segelflyg i Tyskland och blev klar med det 1933 och sen med 33 så tog vi ihop sig med nazisterna och Hitler och allt det där.
Ja.
Så det kanske var ett god tid att åka till USA.
Mm,
mm. Men där då som var han i San Diego i Kalifornien. Och där tog han examen och certifikat på något som heter Ryans flygskola för amerikansk trafikflyg. Och sen flyttade han till Texas där han och en kompanjon försökte försörjningsbolag oljepumpar på oljefälten. Mm-hmm. Men det gick rätt dåligt och när man tänker efter så som Amerika 30-tal var ju, depressionen var ju stenhård där. Det är ju mycket i litteraturen som tar upp det, Steinbecks och Redensruver och sånt där. Så det var ju hårda tider.
Ja.
Så han var tvungen att ge upp det och så kände han någon gammal vän där från tyska flygskolan som var i Honduras.
Aha.
Så han blev inbjuden där som flygare helt enkelt. Och då flög han blev anställd av något som heter TACA, Transport Aero Centro Americanos. Ett flygbolag som transporterade material och förnödenheter till gruvor i Mellanamerika. Och under ett uppdrag där till Nicaragua gick det rätt illa.
Mm-hmm.
Sköts var styrman och ett allvarligt haveri inträffade. Planet var överlastat med bland annat dynamit. Och Magdalena Gram då, som skrev en av sina de här Tranås 100 år böckerna,
ja, ja.
Skriver att han i sin debutbok Vingar över djungeln från 39, och vid starten stannade en motor, planet tog i marken med vänster vinge och kanade runt, motorer och startbatteri slets loss och stjärtpartiet bröts av. Två passagerare kunde oskatt kliva ur, det övriga var instängda i planet. Den skadade skepparen som först hjälptes ut avled senare samma dag, men sköts själv var oskadd.
Oj, vilken otrolig historia. Han verkar ju typ ha haft 9 liv eller något.
Ja, och sen då är ju dynamit då på
ja,
den här.
Ja, jag vet.
Som är ett under att han överlevde.
Helt livsfarligt. Men sen återvände han väl till Sverige så småningom också?
Ja, det gjorde han då på 30-talet och blev trafikflygare och arbetade för Alban Arenbergs rundflyg.
Mm-hmm.
Och sen kom ju kriget och då blev han stationerad på ett sjöflygplan vid flottiljen F2. Och han trivdes där. Det var inte så mycket dramatik som man kan tro i krig och sådär. Men det var kanske mer rutinuppdrag och flyga med gränserna och sådär.
Just det.
Så han trivdes med kamratskapet och till slut så någon gång på 50-talet där så slutade han flyga och ägnade sig åt segelflyg sen på 50-60-talet mest.
Okay.
Man har ju också med om en dramatisk krasch där med sån här plan som landar på vatten.
Jaha.
som välte. Så de kommer ner i vattnet. Men alla klarade sig som var i planet där. Och även när jag var i Tyskland hade någon allvarlig krasch där med segelflyg. Med.
Precis, precis. Verkligen många krascher. Men trots alla krascher så var ju Torsten inte bara flygare. Han hade ju även andra strängar på sin lyra, vad jag har förstått.
Ja, han betraktades ju främst som en tidningsman.
Ja.
Han reste världen över och skrev reportage för Allerskoncernen, arbetade för både Expressen, Åhléns och Åkerlinds förlag. Och en kort tid var han till och med chefsredaktör för tidskriften Levande livet.
Mm-hmm.
Och dessutom skrev han ju då 25 böcker och publicerade otaliga noveller och artiklar och översatte till och med 4 titlar och romaner.
Precis, och det var ju det vi pratade lite om inledningsvis här, Tranås, Biggles och så vidare. Kan du berätta lite om hans böcker?
Ja, han hade ju lite olika serier.
Ja.
Två serier som är ju många, 5-6 böcker. En var ju med Kid-böckerna och en var Kalle Looping.
Mm.
Och Kid-böckerna är nog mest kända för den äventyrlige Kid och hans mer rationella vän Swede. Som ofta hade han då handlingen i Sydamerika.
Mm.
Och i bok som i Flyg i solen Kid beskriver dramatisk scenen hur Kid kände vinden, ryckte i håret. Med fast kurs höll kursen mot bergen. Och sen andra böcker var ju som Vi flyger med Kid. Och mycket med sydamerikanska landskap. Jag tänkte ta några rader i det här Starta mot vinden Kid.
Ja.
Så vi får lite smakprov. Jag tar det inleder här. Ja.
Visst,
i första kapitlet. Vi mötte ovädret en kvart efter starten från Santa Maria de la Rosas på väg till Zapaté. Det var ett präktigt oväder med storm, ösregn, blixtrar och alla möjliga tillbehör. Under flygningen från Zapaté till Santa Maria de la Rosas hade vi letat oss fram mellan ett otal små byar. Men nu tydligen hade försenat sig till en enda väldigt ovärdesfront. Vad säger du, Swede? Frågade Kid. Vi bör klara oss igenom det om vi inte släpper floden ur sikte. Han satt och flög det tvåmotoriga Grumman-amfibien med ett belåtet flin på sitt fräkniga ansikte. Det var det roligaste han visste, att slåss med djungeloväder och jaga fram på några meters höjd över träden. Pojkar är pojkar och jag hade en gång varit likadan. Men åren hade gjort mig försiktig och jag hade lärt mig att en del träd sticker upp högre över djungeln än vad som är nyttigt för ett plan som flyger på lägsta höjd i 50 meters sikt. Så sen går det vidare i de här djungelmiljöerna.
Ja, men precis. Han måste ju ha mycket insikt i alla fall, tänker jag, kring att beskriva de här miljöerna på ett levande sätt. För han har ju faktiskt, eller hade ju faktiskt varit där och upplevt dem själv. Så det verkar ju väldigt äventyrligt och dramatiskt på massa sätt. Men Kalle Looping då, är det den som är upphovet till det här med Tranås Biggles eller?
Where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so, it's getting me so.
Kalle Looping handlar ju om det sammansvettade gänget med Kalle Looping, Rollo, Dyster, Mekpelle som och de jobbar för AB Förenade Flygindustrier. Och de är testflygare på något flygfält här i Sverige.
Mm-hmm.
Och den första kom 1953 med Kalle Looping och Slaghöken.
Ja.
Och boken börjar med att de får ett haveri och måste skjuta sig ut med fallskärmar. Men då är de ju så högt upp på 4000 meter. Så de måste ju vänta tills de kommer ner lägre ner.
Ja.
Och för sen då släppa ut själva fallskärmen. Och sen då landar de i Östersjön och tar fram sin gummibåt. De har ju som är. Och jag kan inte också ta några rad i den här då, som kallas Looping och Slagersaken. Jag tror jag var medvetslös under någon sekund. Sedan pilotutkastan slungat mig fri från planet. När jag fick tillbaka sansen och märkte att jag föll mot havet med huvudet före, var min första impuls att dra i fallskärmens utlösningshandtag. Men lyckligtvis behärskade jag mig. Jag hade lämnat planet på ungefär 7000 meters höjd och jag var inte klädd för att slungas ut i rymden där temperaturen var minus 35 grader. Om jag dalade ner i skärmen här uppifrån skulle jag bli förfrusen och stel innan jag kom ner i varmare luft. Så jag nöjde mig med att hålla höger hand i handtaget innan jag lämnade planet. Jag hade kopplat om min syrgasslang från planets tank till den lilla reservflaskan som jag bar i flygdräkten. Och som mer än väl skulle räcka tills jag kom under 4000 meter där jag inte längre behövde syrgasmasken. Jag föll och slog långsamma kullerbyttor. Havet föreföll så avlägset. Det var blått och vackert. Och över dess yta vandrade solbelysta moln. Egentligen hade jag ingen känsla av att falla, snarare av att rusa genom isande kall orkan. Min nästa tanke gällde Dyster. Hade han klarat sig oskadd ur Slaghöken? I så fall föll han ett stycke från mig med fingrarna krökta om utlösningshandtaget, precis som jag. Havet närmade sig långsamt, men det var ingen brådska med fallskärmen. Jag hade så god tid på mig. Tids nog skulle jag öppna skärmen. Tids nog skulle jag daska i vattnet, koppla loss skärmen, rycka i snöret till flytvästens små kolsyretuber så att det punkterades och blåste upp den. och slutligen skulle jag få ut den lilla gummibåten vars fodral daskar mig i skärten under kullerbyttorna. Sen skulle jag försöka paddla mig fram till Dyster och koppla ihop våra gummibåtar och sedan punkt, punkt, punkt. Och de håller på och gör de här testplanen under kalla kriget. Och,
ja.
Och sen är det deras befäl som de är väldigt impopulär. Han försvinner under ett uppdrag. Mm-hmm. Så de liksom får leta på han. Och de hittar en tom gummibåt. Och har han blivit nedskjuten? Oh. Vem vet. Mm.
Spännande värld och rakt in i handlingen där. Men vad jag har förstått så skrev han också andra böcker förutom de här serierna.
Mm. Den här Kalle Lopin var ju mellan 53 och 57.
Mm.
Och han Biggles var ju V.E. Holmes som med sin person och James Biggles, Bigglesworth.
Just det.
Men de här skiljer sig lite för de har ju den här brittiska och engelska imperialismen i Biggles som saknar ju Kalle Lopin.
Ja, ja, det är klart. Ja. Precis.
Så, men de har ju också en del uppdrag i andra länder och sånt också, den svenska och i Sverige.
Mm.
Ja, han skrev ju också andra ungdomsromaner som Unga som går till sjöss, spionberättelser, äventyr bland främlingslegionärer, till och med en science fiction.
Jaha.
Från 1953, så det är väldigt tidigt.
Ja.
Anfall från Titan. Jag också kan ta någon rad härifrån så vi får lite känsla för den. Vi hade ju ändå Dennis Lindbom förra gången.
Precis,
där, så,
precis.
Och när jag spelade in den så samma dag så röstade jag på att han har gjort en science fiction-bok. Jag visste inte om det. Och det tar jag lite från början också. Här. Raketplanet som vi hade stulit vräktes upp mot molntäcket som alltid omger Venus. Vår flykt bort från den ångande planeten hade börjat. Nu låg vi på våra britsar insvepta i skyddshöljen av tjock svampgummi som puppor i kokonger. Accelerationskrafterna lekte med oss, kramade oss, försökte pressa sönder organen inom oss. Vi var blinda när raketplanet bröt igenom molnen och rusade ut. Bländande solsken högre, 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 fortare, fortare, fortare mot lösgöringshastigheten som skulle befria oss från Venus dragningskraft så vi kunde sätta kurs mot jorden. Så där är inledningen på Anfall från Titan.
Ja,
men väldigt snyggt omslag här med någon futuristisk raketliknande.
Precis. Och överhuvudtaget är de ju snygga omslagen, tycker jag.
Ja, det är Kalle Lopin och slaghörten är ju som också ser lite som dramatiskt ut med någon som ligger i havet och två piloter som flyger på kort höjda. Och startar med mot vinden Kid har ju en skäggig, varkroppad svensk, eller Sweden antar jag, eller Kid, med en mexikanarhatt på sig, stående vid ett flygplan i djungeln där. Så rätt fina omslag.
Ja, men man kan förstå att de här böckerna attraherade ungdomar, tycker jag. Är det, stämmer det att det är Kerstin Thorvall som har illustrerat någon av böckerna? Eller av omslagen?
Inte just de här, men några av andra som varit inblandade i. Så, och det var väl för innan hon, möjligen kan ha gjort någon barnbok kanske, då, innan hon går ut de mest förbjudna och skjuter arbetare och de här som... Men hon började väl som illustratör.
Ja, jag tyckte det var en spännande
och
parentes.
Och mordkronikör och sånt där, tror jag.
Precis. Det tyckte jag var lite intressant faktiskt. Men trots alla sina äventyr runt om i världen så kom väl Torsten så småningom tillbaka till Tranås, eller hur?
Ja, hans första fru dog 1960, men han gifte om sig med en kvinna från Tranås som hette Ann-Marie Hamilton.
Mm.
Hon var dotter då till Axel Hamilton som startade det här Tranåsbaden som var en sån här kurortställe. Och de bosatte sig där i närheten av den, vid sjön Somen där. Och där levde de som pensionärer, men de reste och gjorde uppdrag för de här tidningskoncernerna långt upp i åldern.
Ja, vad häftigt. Och sen har jag också läst att Torsten tilldelades Kungliga Svenska Aeroklubbens guldmedalj. Kan du inte berätta lite mer om det också?
Ja, han var ju väldigt, väldigt stolt över den, att han fick den utmärkelsen. Och det var väl både för hans flygande och hans skrivande och hans som flygintresse överhuvudtaget. Där.
Just det. Spännande kombination. Och sen vet jag att du har ett litet att du har sett honom i en intervju på YouTube också ju.
Ja, jag hittade lite av en slump, men det var ju han Mats-Olof Hellberg eller Hellqvist som hade hans fina de här inspelningarna. Då är det ju Bo Ode som intervjuade han 1993 på YouTube.
Ja.
Och då frågade han liksom den sista frågan om hans då alla flyghaverier. Han har gett honom några som kroppsliga skador. Och då svarar Torsten Finurligt bara ett litet ärr på insidan av handen med tanke på de här krascherna nästan som låter rätt otroligt.
Ja, men precis. Ja, han verkar ha varit en helt otrolig spännande människa på massa olika sätt tycker jag, så mångfacetterad och väldigt produktiv eller vad man ska säga.
Otroligt produktiv och som fascinerande äventyrare tycker jag personligen.
Ja, verkligen, verkligen.
Och så tidigt om med den här science fiction romanen som jag stötte på om slumpen.
Ja, att han tog till sig det också. Ja. Väldigt häftigt.
Och han gjorde ju också någon sån här spionroman där också, ska vi se, ihop med faktiskt Alex Schulmans far där. Allan Schulman var
ser man på,
som
man
skrev,
på.
Som, de skrev något under synonym där.
Ja.
Som Peter Marklund hette synonymen. Och den skrev han ihop med han, tv-producenten Allan Schulman. Som var inblandad med Hylands hörna. Så det har vi ju en tronskoppling till.
Ja,
där.
Men precis, precis.
Och så de skrev ihop den. Och den handlar ju om det kalla kriget i Berlin. Som var liksom väldigt i ropet just nu. Med spionromaner. Så.
Verkligen. Ja, har du några slutliga ord om denna äventyrare?
Ja, jag tycker han är fascinerande. Ja. Och lite av en pionjär faktiskt.
Ja, ja. Då avslutar vi det här avsnittet. Ni har lyssnat på Alla tiders Tranås. Tack så hemskt mycket Magnus och jag hoppas att vi hörs igen.